En podcast från Aftonbladet Ledare.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det finns ju någonting intressant i hela dynamiken som händer. Alltså när till och med Ebba Busch verkar vantrivas i Tidö.
Kan vi inte ge typ hälften av alla ministerportföljer till Pål Jonsson så skulle det vara ett roligare land att leva.
Så menar, det är fortfarande flera månader att avgå för Simona Moansson. Alltså hon kan avgå i maj och de kan ha en ny partiledare lagom till Almedalen. Som, det kanske är Romina Pourmokhtari som står och håller tal i Almedalen till slut i alla fall.
Röda tråden, en podcast från Aftonbladet Ledare.
Det är ungefär en vecka kvar till julafton. I studion sitter Jonas Ima, Anders Lindberg och jag, Kalle Sundin.
Är det inte exakt en vecka?
Det är väl imorgon är det exakt en vecka. Men nästan.
Ungefär en vecka. Ja.
Vad önskar ni er av jultomten?
Fred på jorden.
Ja. En ny ylletröja kanske?
Starka.
Jag brukar byta ylletröja då och då. Jag gillar
det. Det är liksom inte, det är egentligen är det ju inte tid. Man ska ju narra av det. Fred på jorden är väl det som alla vill ha. Men det är verkligen så, heter det, Miss Universe-svar. Fred på jorden. Men
ett par skidhandskar går också bra.
Det går också bra. Mm. Okej, fint.
Skidglasögon går bra.
Mm. Ja, bra. Ni kanske kan få önska saker lite längre fram i programmet som är politiska istället. Vi får se. Men vi ska börja med, eftersom att det här är sista avsnittet för året, så ska vi såklart både summera 2025 och blicka mot 2026. Men vi börjar såklart i det året som har gått. Hur skulle ni, om ni fick beskriva 2025 politiskt med ett ord, vad skulle det vara? Jonna?
Det var svårt att välja ett ord.
Du får såklart chansen att utveckla dig.
Ja, nej, men för att inte använda något slitet som polariserat så säger jag skört.
Skört.
Jag tänker på ekonomin och freden eller alla krig. Det politiska läget liksom känns mer skört än någonsin med växande autokratier och minskande demokratier och så vidare.
Mm. Anders?
Tronskifte.
Mm. Utveckla, såklart.
Men jag tror att det stora som händer som får betydelse på sikt är att dels som en liten skugga från det norska valet, att det blev bråk inom borgerligheten där om vem som ledde borgerligheten. Och dels den här debatten mellan Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson, så är det väldigt tydligt två saker för mig. Det ena är att det är idag Sverigedemokraterna som har det politiska initiativet till höger. Det är de som har liksom den intellektuella kraften, idéerna, styrfarten för att styra det där stället, och de har också mer röster. Mm. Och då blir det inte självklart i längden att Ulf Kristersson är, eller att moderatledaren då, den framtida moderatledaren, är statsministerkandidat. Och vi såg det här i Norge spela ut sig. Vi har sett det historiskt i Sverige. När liksom Liberalerna en gång i tiden var största parti, sen var Centerpartiet största parti, sen var Moderaterna. Och jag fastnar lite för två saker. Det ena är att det har hänt. Det är så tydligt att det händer när man ser dem, liksom, Kristersson och Åkesson. Och på Sverigedemokraternas landsdagar var det jättetydligt. Och men sen en annan sak också i det här, och det är att alla spelar ner det. Att en enad borgerlighet, en enad kommentatorskår säger, ja men Jimmy Åkesson kan inte bli liksom statsministerkandidat. Och det här är liksom samma människor som sa Donald Trump kan inte bli president, eller som sa att Sverigedemokraterna kan inte komma in i riksdagen, eller som sa att Brexit inte kan hända. Och nu säger de att Jimmy Åkesson inte kan vara kandidat. Alltså jag tror att vi, inte det här valet, men nästa val 2030, så tror jag att efter valet, om högern vinner, så kommer det vara Sverigedemokraternas ledare som erbjuder Kristersson, eller som erbjuder då moderatledaren och KD-ledaren att få sitta i hans regering. Jag tror inte att det är tvärtom. Jag tror att vi ser liksom i realtid ett seismiskt skifte inom borgerligheten. Sen vart det tar vägen, det vet inte jag. Men det sker, liksom, det är så uppenbart att det sker, just eftersom alla säger att det inte sker.
Men det förutsätter väl någonstans då att Jimmy Åkesson fortsätter då även till 2030?
Det tror jag han gör.
Ja.
Men däremot så tror jag inte att Ulf Kristersson gör det. Jag tror att Ulf Kristersson börjar se sin politiska karriär allt mer gå i kras. Och jag tror att en del i Moderaternas, den här ilskan som vi har ju, man upplever ju hela tiden att Moderaterna är så arga liksom. De är arga i sociala medier, de hoppar på liksom Aftonbladet för att man avslöjar Harpsund, de hoppar på DN för att man avslöjar Landerholm. Alltså den här ilskan, den kommer sig av det här liksom att det är på något sätt, det är ett historiskt skifte vi ser. De håller på att förlora initiativet, inte bara statsministerposten, utan liksom de håller på att förlora initiativet över hela borgerligheten. Något som har varit självklart ändå sedan 80-talet liksom för Moderaterna. Så jag tror att det är liksom, jag tror att ilskan är förklarlig. Så
det har ju varit ett väldigt tufft år för liberalismen, kan man ju säga.
Där har vi ju haft två tronskiften.
Ja, precis.
Under året.
Ja, men precis. Men det har ju också varit, om man ser liberalismen även i en bredare bemärkelse, liksom även då att den finns inom Moderaterna och inom Kristdemokraterna, då, så är det ju fortfarande så att men vi ser mätningar att väljarna ser mer på Moderaterna som är mindre statsbärande. Alltså man ser i vissa mätningar att färre tycker att, eller man tycker att Moderaterna slarvar med fakta mer, man tycker att de fokuserar mer på andras politik än sina egna förslag och så vidare. Och samtidigt då som Jimmie Åkesson ju äter upp dem i opinionsmätningar. Alltså SD har ju vissa mätningar varit större än alla regeringspartierna.
Det som är så spännande är att de regerar ju sönder sig i realtid. Alltså, det är sällan man får se det här. Liksom, att ofta är det ju så att man brukar säga att politiska haverier, de blir som konkurser. Alltså först går det långsamt och sen går det fort. Och nu är vi lite på punkten att nu har det gått långsamt ett tag. Och nu undrar jag om inte det håller på att börja gå fort. Mm. Alltså att den här liksom, att Moderaterna, de tar inga initiativ, de leder ingenstans. Liksom. Det är inte på väg någonstans. Och så går man på SDs landsdagar och så är det liksom fullt av energi. Och det skrämmer mig. Mm. Men det är så uppenbart att när du jämför liksom SDs ganska professionella mediehantering, professionella sätt att uppföra sig, och så Moderaterna som bara verkar bara skrika rakt ut. Liksom. Ja. Ja, det är en väldigt, väldigt tydlig skillnad. Så.
Och så samtidigt det som du är inne på, Jonas, så får ju inget av de riktigt då liberala partierna, varken Centerpartiet eller Liberalerna, får ju ordning på sin politiska riktning. Alltså dels har vi haft ett skifte med Anna-Karin Hatt då, som avgick snabbt. Det är liksom tredje, det är fjärde centerledaren för mandatperioden blir det ju. Och så har vi då Liberalerna som tar ett till slut och ett beslut i den här regeringsfrågan som ju ingen tror på, för att alla förstår att de måste få med sig, de måste ju få stödröster för att kunna vara en del av det där underlaget och så vidare. Så att alla de liberala partierna, eller de liberala partierna och de liberala krafterna känns ju helt på dekis. Mm. Men vad säger vi? Vad kommer hända nu då? Kommer Liberalernas besked hålla? Kommer Centerpartiet stå kvar i det här icke-manslandet? Vad säger du?
Ja, alltså det känns ju inte som att någon tror på Simona Mohamsons löften om att inte släppa in SD i regeringen. Och just för att mycket pekar på att inte ens Liberalerna kommer komma in i riksdagen. Nej. Och de är ju så beroende, som du sa, av framförallt moderata stödröster. Och jag tror att många moderater känner att de vill att Moderaterna ska bli större parti än Sverigedemokraterna, vilket inte heller känns otroligt. Så att det finns nog inte så många som kan tänka sig att stödrösta på dagens liberaler. Så de ligger mest pyrt till. Alltså Centerpartiet är jag mindre säker på. Alltså jag tror att hon har ändå fått en ganska bra start, tror jag. Det kan mycket väl vara så att hon kommer stå kvar i det här ingenmanslandet fram till valet.
För i fredag så öppnade hon ju för det, att hon sa att vi kanske inte behöver ge besked faktiskt innan valet.
Hon sa väl inte ens kanske, utan hon sa väl att de...
Jag tror att det var, jag ska inte ta gift på det, men det lät som att det var lite så här, vi får allt se. Men det ska väl läggas till berättelsen då att innan det att Anna-Karin Hatt avgick, så kom det ju medieuppgifter om att nu är Centerpartiet beredda att faktiskt ge ett besked i regeringsfrågan, och Anna-Karin Hatt lovade ju att hon skulle ta ställning innan valet. Så det är ju ändå en förändring då, om nu Tandri Inqvist säger att vi kommer faktiskt inte ge något besked.
Nej, men deras alternativ var ju också försvunnit i och med Liberalernas kollaps, för att drömmen där är ju ofta om en ny alliansregering, och den skulle ju vara den där mitten finns ju inte längre, som du var inne på.
Nej.
Så det finns ju inget stöd för den. Så att deras val är ju att byta regering, vilket då blir med Magdalena Andersson som statsminister i så fall. Så att det känns ju som att de har målat in sig ett hörn, men alla förstår ändå var det pekar.
Ja, fast gör de det? Alltså det låter ju lite som exakt förra valrörelsen. Då vill ju inte heller Annie Lööf först säga vilken sida man skulle stå på eller vem som var statsministerkandidat för Centerpartiet. Och sen allt eftersom opinionsmätningarna gick ner för att väljarna efterfrågade liksom ett tydligt besked, så blev de ju tvungna att i panik ställa sig bredvid Magdalena Andersson och säga, men det är vår statsministerkandidat. Kommer det inte bara bli samma sak nu igen? Det är ju, och då ska vi komma ihåg att då var ju liksom, då droppade siffrorna ner mot 6%. Nu ligger
problemet de är ju att i det där partiet att partiledningen står till höger om sina väljare.
Ja.
Så väljarna vill ha ett samarbete med S då framförallt såklart. Medans partiledningen drömmer om en annan värld.
Japp.
Så det är deras liksom eviga dilemma.
Ja. Vad säger du, Anders?
Jag vet inte. Jag blir aldrig klok på Centerpartiet. Jag har aldrig blivit. Men alltså, det är ett folkrörelseparti. Man kommer ju aldrig bli av med dem. De kommer ju alltid att komma in liksom. Liberalerna, jag har ju liksom tänkt att Liberalerna nog kommer in, men nu börjar jag faktiskt undra, för att, att det blir allt mer att det är liksom en bortkastad röst helt och hållet på Liberalerna, och i så fall så är ju, då är det svårt att få stödröster, alltså just nu har de 2,2% eller 2% beroende på mätning, så att liksom det är hälften av vad de skulle behöva för att komma in, så att jag vet inte, alltså.
Dödsstöten var ju att de som var toppkandidaterna till att ta över efter Johan Persson inte ville det. Det fanns ju en som verkligen ville Mats Persson, som inte fick bli det. Och så blev det Simona Mohamsson som ingen riktigt ville ha. Och det sände ju också signalen utåt att det här partiet vill ingen riktigt leda. Nej. Och det är nu liksom, det verkligen är som en båt som är ute på ett stormigt hav utan kapten nästan.
Fast jag skulle inte underskatta dem ändå. Alltså, Liberalerna är ett konstigt parti och man kan fråga sig, vad är poängen med Liberalerna liksom? Och ingen kan svara. Men de verkar alltid studsa tillbaka. Och jag menar, Johan Persson förra gången avgick, blev ju partiledare väldigt sent. Så jag menar, det är fortfarande flera månader att avgå för Simona Mohamsson. Alltså hon kan avgå i maj och de kan ha en ny partiledare lagom till Almedalen som... Det kanske är Romina Pourmokhtari som står och håller tal i Almedalen till slut i alla fall, vad folk än säger. Jag menar, man vet helt enkelt inte i det partiet. Eller Lotta Edholm eller någon annan. Alltså det kan hända vad som helst i princip. Och ett parti som får riktigt mycket panik när liksom alla kommunalråd, alla regionråd, alla liksom inser att ah, men jag förlorar ju det här om det inte händer något. Alltså, jag tror att det är the sky is the limit på konstigheterna de kan komma på.
Ja, det finns ju egentligen ingenting som säger att det kommer vara Simona Mohamsson som leder Liberalerna in i valrörelsen. Alltså i
nej, och man börjar nästan känna att det är ett självskadebeteende att ha kvar partiledaren. Och i det läget, ja, alltså jag skulle inte räkna ut möjligheten att hon blir antingen avsatt eller att hon avgår själv för att spendera tid med familjen eller någonting.
Framförallt är det så att om man nu ska byta besked då i principfrågan om hur man ska ställa sig till Sverigedemokraterna, så är det ju svårt för henne att sitta kvar antagligen om hon gör den förändringen. Det är ju ändå, någon måste väl i så fall ta smällen för ett så, ja, för att man då inte står upp för det som man då har tagit det på det här beslutet nu i höstas.
Ja, Jim Åkesson verkar ju ganska övertygad om att hon kommer falla till föga.
Ja.
Alltså efter det här, eller inför Strängnäsmötet.
Alla tror väl det
så
egentligen.
Det
blir svårt.
Jag ska lägga in min bästa skärm här.
Ja,
och,
visst.
Ja, vem vet. Hon verkade ju väldigt glad också. Hade med sig ett par julklappar till alla och sådär. Så
fast inga liberaler man pratar med tror ju att det här är på riktigt. Alla tror ju att det här är tricks för att kunna byta fot efter valet. Och så säger de så här, jo men om man kunde byta fot innan valet då kanske man får stödröster istället. Så att på något sätt, man kommer ju inte få stödröster från någon med den retoriken liksom.
Nej. Nej, men som sagt, det verkar ju inte, det är ju ett märkligt scenario där man har tagit ett beslut som det faktiskt inte verkar vara någon som tror på. Det är liksom ett dåligt tecken om man vill ha, man ska ändå få väljarna att rösta.
Man kan inte gå in i valrörelsen och säga, rösta på oss för vi ljuger om vårt besked. Alltså det går ju
nej,
inte.
Nej, visst. Nej. Ja,
men vad är valbudskapet?
Jag tycker det är intressant också med Kristdemokraterna att de för första gången under de här åren i regeringen har hamnat över 5% strecket eller vad man säger i olika mätningar, och det kommer ju efter Ebba Buschs utspel om alltså tänkbara samarbeten över blockgränsen med Socialdemokraterna, och även vad ska man säga, hyllningar av Magdalena Anderssons ledarskap.
Mm, mm.
Den där pragmatiska tonen verkar ha uppskattats av väljare. Så att det finns ju någonting intressant i hela dynamiken som händer, alltså när till och med Ebba Busch verkar vantrivas i Tidö-regeringen.
Ja, ja, det är lite märkligt på ett sätt, för att KDs väljare brukar ju mätningar vara de som är minst sugna att samarbeta med Socialdemokraterna och vänstersidan, men det kanske händer någonting. Det kanske är väljarströmningar i rörelse. Hon uppenbarligen vill Ebba Busch också försöka nå mittenväljare.
Det är säkert många också där som är engagerade i kyrkan och märker hur fattigdomen har fördubblats, hur många söker hjälp hos kyrkorna för mat och pengar och kläder och allt möjligt. De möter de här människorna i vardagen på ett annat sätt än många andra väljare.
Ja, det kanske finns några.
Men sen är det väl också så att när Moderaterna klappar ihop så måste väljarna ta vägen någonstans. Och det finns just nu två håll. Det är antingen till SD, om man är lite mer lagd åt det hållet, eller så är det KD. Så jag skulle inte bli jätteförvånad om det är så att Moderaterna kollapsar och väljarna går åt två håll. Och det har vi sett tidigare faktiskt, att KD har gått upp när Moderaterna går ner. Så jag undrar om det inte finns liksom, det är lite kommunicerande kärl. Men problemet som de har här är att de tre kärlen ihop är ju inte majoritet. Så de kan ju kommunicera hur mycket de vill, de tre partierna. Det kommer ju ändå inte att få majoritet av väljarna som det ser ut just nu. Och det är ju det som är lite deras problem, att de tävlar just nu mot att ta väljare från varandra, deras strategier. Vem tar väljare från mitten? Och det var ju Liberalerna. Men de ser inte ut att göra det. Så att jag förstår inte riktigt strategin liksom, från deras sida. De blir liksom argare och argare och argare och tävlar med varandra. Och jag förstår inte hur man tänker sig få ihop en majoritet på det. Jag har svårt för att se hur de räknar till 51 liksom, procent.
Men det är väl det som är intressant med Ebba Busch ändå. Att hon ju ändå gör då den här förflyttningen någorlunda för att nå mitten.
Men hon tog ju tillbaka den ganska snabbt efteråt. Eller hon flyttade ju sig tillbaka igen.
Ja, men alltså hon har ju, delat väljarunderlag med då dels de här nya KD-väljarna som ju är väldigt liksom inne på mellan SD och KD. Och sen de som Jonna är inne på som ju ändå kanske fortfarande är liksom, ja, kommer från en folkrörelsebakgrund och som ändå kanske vill se ett lite mer mittenoritet KD.
Mm.
Så att, och vad glada Liberalerna måste bli när ett till parti ska trängas där i mitten i så fall och slåss om de väljarna. Men ja, det ska bli spännande att se. Det kan man väl lugnt säga. Och det leder oss in på, nu har vi redan börjat spekulera i 2026, men jag ställer ändå en lite mer öppen fråga som inte bara handlar om regeringsfrågan och liberalismen, utan vad tror ni kommer hända politiskt 2026? Hur inleds valåret? Ser du, Anders?
Med Folk och Försvar i Sälen.
Som alltid.
Och där kommer alltid någon att göra bort sig. Och någon kommer att lyckas. Det är liksom undantagslöst. Gissningsvis i år så tror jag att en person som kan få problem är ju Carl-Oskar Bohlin. Han är ju civilminister för civilt försvar. Ansvarig för annat myndigheten för psykologiskt försvar. Samtidigt har han varit en av de mest frekventa kulturkrigarna. Han har suttit bland annat i Riks och han har liksom på olika sätt försökt då debattera, ja, egentligen ge sig på allting som går att ge sig på under perioden, samtidigt som hans egna myndigheter varnar för polarisering och sånt. Och det där kommer nog att kunna bli en grej, tror jag.
Du som är liksom gammal räv på Folk och Försvar, hur tas det emot då i den?
Det beror väldigt mycket på vad han säger, tror jag. Alltså förra Folk och Försvar så hade han en tuppkamp som var enormt stor. Det var liksom...
Han talade med sitt ämbetes fulla kraft.
Ja, och lite sådana där saker.
Ja.
Och det gör inte så mycket i Folk och Försvar i den miljön om du också levererar på riktig politik. Jag är inte säker på att man kommer undan riktigt med just det civila försvaret och det psykologiska försvaret och samtidigt leka kulturkrig. Jag tror ganska många tittar på Pål Jonsson och ser försvarsministern och tänker att så där borde ministrar på det här området vara. Absolut. Och så tittar de på Carl-Oskar Bohlin och så inser de att shit, det är han inte. Och jag tror att det där kan bli ett problem faktiskt för honom.
Kan vi inte ge typ hälften av alla ministerportföljer till Pål Jonsson så skulle det vara ett roligare land.
Men grejen är att det är ju de två som är folk- och försvarministrarna. Ja. Sen har du ju, oppositionen kommer ju vara där. Och det blir väldigt intressant att höra liksom, vad kommer det att bli? Vad vill Magdalena Andersson som är annorlunda än den sittande regeringen? Och det är klart att försvarsområdet inte är särskilt mycket. Men där kommer det att börja. Sen är det partiledardebatt direkt efter det. Och då är vi liksom, då brakar ju allting igång i någon mening.
Och nu pratar du om partiledardebatt i riksdagen.
I riksdagen, precis. Ja. Inte i tv. Nej. En riktig debatt.
Som ingen ser.
Ja, fast utan de här konstiga reglerna. Det är väl ingen som ser den på tv heller längre, ärligt talat. Men utan de här konstiga reglerna, någon som står och liksom viftar och så, utan liksom, man får prata till punkt och så. Och jag tror ändå det är en poäng med att riksdagen och liksom den riktiga debatten som man för. Och den är ju sen. Och sen får vi väl se liksom var det rasar iväg här. Mm. Om regeringen avslutar som de började så kommer det ju börja med att de slarvar bort några papper eller någonting. Det är en ny skandal av något slag.
Jag tycker det blir intressant att följa den ekonomiska utvecklingen. Mm. För det tror jag kommer vara ganska avgörande sen inför valet. Mm. Regeringen har ju verkligen satt alla kort på att den ekonomin kommer vända uppåt.
Ja.
Man har gjort stora skattesänkningar och tänkt att konsumtionen ska dra igång. Men den verkar ju inte ha gjort det.
Nej.
Och svenska exportföretag som brukar ju vara en sån här konjunkturmätare, de säger ju att de inte ser någon ljusning än så länge. Så att det ser, ja, för att fortsätta på det bildspråket, så ser det ju rätt mörkt ut. Och det här med A-kassan och aktivitetsersättningen är ju en folklig ilska som bara växer.
Yep.
För det är ju väldigt många människor som känner, alltså dels att de har fått flera tusen mindre i plånboken från redan låga nivåer, så att de knappt kan leva på det, och de har en arbetsmarknadsminister som bara säger att risken för hög arbetslöshet är att självmord kan, och psykisk ohälsa kan öka. Vilket är liksom, ja, det är klart, när folk är desperata och inte kan försörja sig och inte får någon hjälp att komma ut på arbetsmarknaden, men det behövs politik. Och det där är något som inte bara drabbar de som regeringen ofta vill prata om, alltså folk med utländsk bakgrund som inte kanske pratar så bra svenska eller har en utbildning, utan arbetslösheten är ju också väldigt hög bland akademiker.
Ja.
Många känner folk som är arbetslösa, om de inte är det själva. Man har drabbats i familjer. Man ser det på nära håll hur det här raserar människors liv. Och regeringen är ganska handfallen. Så att det där tror jag verkligen kommer prägla det politiska året.
Okej, jag ska ställa en fråga till er och jag kan svara först vad jag skulle säga. Vad kommer avgöra valet 2026? Jag tror att det är ekonomin. Vänder det i tid, då är det, tror jag, stor risk att högern vinner. Vad säger ni? Dels, är det än för sent? Kommer ekonomin vända i tid? Och nummer två, vad tror ni avgör valet? Anders, vad säger du?
Nej, men jag tror att ekonomin är naturligtvis avgörande. Ekonomin, arbetslöshet, välfärd är ju de tre frågor som historiskt avgör val i Sverige. Det är ovanligt att invandring, kriminalitet gör det. Nu gjorde det förra valet, men det liksom hör till undantagen. Så ja. Det är ju den liksom, best guess är ju att någon av de tre frågorna. Sen tror jag ju att det spelar roll två andra frågor, och det ena, det är den här kostnadskrisen som är. På utrikeska pratar man om the affordability crisis, som har fällt i princip alla regeringar i västerlandet de senaste tre åren. Den norska är ett undantag, men annars har regeringarna fallit som käglor. Och det gör de ju därför att människor är väldigt arga när ens egen plånbok blir tom. Det är inte särskilt konstigt. Nu har vi alla tidningar, tror jag, idag och den här veckan i alla fall, har haft på, som toppnyhet, vad julmaten har kostat. Någon av toppnyheterna. Och den har ju gått upp 33% på 5 år. Och maten generellt har gått upp 27% på 3 år, alltså sedan regeringen tillträdde. Det här tror jag är en sån sak som driver människor att vilja byta regering. Därför att man helt enkelt får då mindre pengar. Det är den ena grejen. Den andra grejen som jag tror kan vara viktig här, det är ju liksom att regeringen gick in i 2025 med en jättefördel framför de rödgröna. De höll ihop, de hade ett regeringsalternativ. Mm. De går ur 2025 där det är precis lika rörigt på båda sidor. Så jag skulle säga att det är bättre, det är en större chans att Andersson vinner än Kristersson. Men det är ju fortfarande, som det är för tidigt att säga, det är 7-8 månader kvar liksom.
Ja,
men det är klart att de har en chans, och så ungefär skulle jag säga. Vem som vinner, det tror jag är svårt. Alltså normalt, om man ska vara ärlig, normalt så borde ju Kristersson vinna. Normalt får regeringar i Sverige 2 chanser på sig minst.
Men det brukar inte ha vänt opinionen tidigare. Det är i alla fall liksom opinionsmätarkonsensus är väl det, att det borde ha vänt nu om det verkligen
de
skulle gå.
De ska göra en upphämtning som är större än vad alliansregeringen gjorde.
Ja, precis.
I en andra omgång.
Vilket ju var en jätteupphämtning.
Gäller conventional wisdom längre? Alltså, kolla på val i andra länder. Det vi ser där är ju att den norska upphämtningen till exempel som Arbeiderpartiet gjorde, den var historisk och omöjlig. Trump skulle inte kunna vinna en andra mandatperiod. Nej. Och så vidare. Alltså, det är ganska mycket som inte borde, som inte har hänt tidigare som händer. Så att jag är liksom så här lite... Och det kanske är jag som är nojig. Jag vet inte, det kan vara en sån grej också. Men jag är inte säker på att Kristersson förlorar det här. Trots liksom Landerholm som ju ska vara en ny rättegång eller under året som kommer. Alltså så där. Trots alla de här sakerna. Jag är inte säker på det.
Nej, men jag är också superpessimistisk. Men Jonna kanske inte är det, eller? Är det också det?
Nej, men jag tror också, alltså ekonomin, jag absolut att lönerna höjts, men det har ju också priserna. Så att de flesta faktiskt känner inte ännu att de har fått mer pengar över.
Nej.
Så det där hänger kvar. Absolut, det kan hända saker fram till sommaren. Men annars, jag tänker också inom migrationspolitiken som var en sån fråga som dominerade förra valet. Där tror jag också att många tycker att det har gått för långt. Det har liksom blivit att den har blivit hård och rasistisk. Och det här är något som man inte känner sig bekväm med ens i liberal eller högerled. Alltså, jag hörde en talande debatt igår i Studio 1 mellan en lokalpolitiker, moderat, i västerbottniska Norsjö som var väldigt kritisk mot att man har tagit bort det här med spårbytet som gör att många drabbas och inte får vara kvar fast de jobbar och liksom integrerade. Och så debatterade han med Johan Forssell. Och Johan Forssell har ju en väldigt mild röst, men han låter ju iskall och har väldigt instrumentell syn på både människor och på frågor kring migration som gör att jag tycker det är obehagligt att lyssna på. Och jag tror att den där konflikten som nu även gror, alltså mellan moderata lokalpolitiker och moderpartiet, yeah, är någonting som är intressant. Det är en spricka som sker nu, att den politik som regeringen driver, den funkar liksom inte i praktiken lokalt. Folk blir av med, kommunen blir av med invånare, företag blir av med personal. Det skapar väldigt stora problem.
Mm. Men det känns som att vi hamnar mycket i vad högersidan gör och vad är regeringens politik som skulle kunna få det att vända och inte och så vidare. Men vad har vi att vänta oss från Socialdemokraterna och de rödgröna om vi ska... dels är ju frågan, vad kan Socialdemokraterna göra för att faktiskt vinna valet då? Eftersom att vi verkar vara lite pessimistiska i alla fall. Och vad händer med det rödgröna regeringsalternativet? Kommer man samla sig något? Vad säger ni om?
Jag börjar tro att man inte tänker göra det. Jag börjar tro att man kommer kanske att peka ut någon gemensam färdriktning och så, att vi ska till vänster typ eller något. Jag vet inte, men om man tittar på liksom det som nu förbereds, då ser ju Socialdemokraterna ut att förbereda sig på att antingen regera ensamma eller kanske i samarbete med ett eller två andra partier. Men den här idén om en fyrpartiregering till vänster tror jag faktiskt inte att den är inte realistisk.
Men har den någonsin ens funnits? Alltså
jag tror att för vissa partier så har den funnits. Och jag tror att de partierna någonstans måste inse att den kanske inte blir. Och då är det som frågan, vad blir det istället? Och det kanske blir någon tidigare variant att tre partier sitter i regering, en sitter i någon slags kansli i riksdagen. Yeah. Alltså det kan bli någon annan lösning. Men jag undrar om inte det här, alltså tack vare eller på grund av att Liberalerna sköt sig i foten så ordentligt, så minskar ju trycket på sossarna att leverera ett besked. Och så länge de slipper leverera ett besked så kan de ju också upprätthålla sin ganska höga så höga siffror i opinionen. För jag tror man måste inse det att Socialdemokraternas självbild är att eftersom de driver socialdemokratisk politik så har de så höga siffror som de har. Skulle de börja samarbeta med Miljöpartiet eller med Centerpartiet eller med Vänsterpartiet, då kommer det att dra ner deras siffror. Det är liksom den självbilden man har. Och den kan mycket väl stämma. Så att jag skulle inte bli jätteförvånad om vi kommer att se liksom det, ungefär som det är nu, man vet inte riktigt vad man får för sin röst, fortsätta hela vägen in i valrörelsen.
Men samtidigt är väl det, ligger väl det då i andra vågskålen, att så här, jo, men då finns det en del mittenväljare som inte riktigt vågar ta det steget och rösta på Socialdemokraterna för att man faktiskt inte vet vad man får. Alltså jag menar inte att man ska gå ha något gemensamt manifest eller någon gemensam, liksom, gemensamma punkter, men man måste i alla fall kunna se att de här partierna, de här fyra partierna tillsammans skulle kunna vara ett alternativ. Och då går det ju inte att alla bara går till val på liksom en helt egen frekvens.
Så kan man säga, men man kan också säga att det demokratiska faktiskt är att maktbalansen mellan partierna avgörs efter valet av hur många röster de får. Och det finns något ganska konstigt i det här, att man låser allianser innan valet, man låser en maktbalans innan valet, och så får så att säga väljarna uttala sig efteråt.
Väljarna vill ju ha besked innan, det är ju det alla mätningar visar, så det är ju inte,
det är
the name of the game.
Det är säkert att det är sant att väljarna vill det. Jag tror att det kan vara så att vi, hade väljarna verkligen velat det, då hade vi ju haft ett brittiskt valsystem. Men vi har faktiskt inte ett brittiskt valsystem. Vi har en parlamentarisk demokrati med proportionella val. Och då betyder det, och vi har haft det ganska länge, folk är vana vid det. Alltså det är ett ganska ny företeelse i Sverige att du ska ha liksom ett regeringsalternativ à la Reinfeldt som skulle gå in och du skulle veta exakt vad du fick. Det här är mera tillbaka till ganska hur alltså, det var förr.
Ja, jag tror också att blockpolitiken har spelat ut sin roll en aning. Att man mer ser att man får bilda samarbeten efter. Alltså för att hela tiden när man har kommit med tydliga regeringsalternativ, som i Danmark, S och M, eller i Tyskland och sådär, så går det ganska dåligt för partierna. Och till exempel i norska valet så var det ju inte det, utan man gick som eget parti till val. Så att jag tror man ska kolla på både dra lärdomar och av misstag och framgångar från framförallt våra nordiska grannländer, vad som har funkat där. Och alltså jag menar, man kan tycka att Socialdemokraterna har gått för långt åt höger, det tycker ju vi i många frågor. Och att de lagt sig väldigt nära Moderaterna, framförallt i migrationspolitiken och i kriminalpolitiken. Men samtidigt så kan vi liksom i en sån här årssummering inte frångå det faktum att årets success story är ju Socialdemokraterna. Så de går ju väldigt starkt. De ligger ju högt över valresultatet för tillfället. Sen kan ju det gå till helskotta nästa år. Men om vi bara tittar på 2025 och Magdalena Anderssons förtroende är skyhögt bland väljarna. Så att det är självklart att de har en väldigt känner råg i ryggen. Och sen så har de ju den här Magdalena Andersson som jag faktiskt ändå tycker har spottat upp sig i debatter. Alltså blivit faktiskt, hon har gått in i varmmode. Men de har också ett annat kraftfält i partiet som ju är den alla journalister drar i, och det är ju Lawen Redar. Som när Anders pratar om Sverigedemokraterna som den här politiska kraften till höger, då går det liksom inte heller att ignorera Lawen Redar, att hon är ändå den som har synts och hörts liksom överallt. Och är den som ge lite ny energi åt Socialdemokraterna.
Det låter lite som ett argument för sitt still i båten, Magdalena Andersson, lite från dig.
Alltså, jag hoppas ju absolut att man kommer lyckas lyfta välfärdsfrågor mer, för det har man faktiskt inte gjort i alla fall inte fått genomslag för det under det här året. Men vi har ju alltså som växande vårdköer, skolan som är så trasig på många sätt och förskolor, det är väl liksom alla samma barn ser hur personalen liksom kämpar och med små medel och så det finns ju väldigt mycket som man tycker att det finns, borde finnas en efterfrågan för ett mer socialdemokratiskt socialdemokratiskt S. Och det är bara en förhoppning om att de också ska till exempel i om A-kassan och aktivitetsersättningen, att de ska ha mer tydliga liksom löften eller liksom lova att de har politik för att få människor i arbete och att man inte ska bli fattiggjord när man måste ställa om.
Mm. Men du tycker inte heller man ska gå att man behöver enas med då som regeringsalternativ på den rödgröna sidan?
Vi var inne på det i något tidigare avsnitt av Röda tråden om att den här julglöggen i Strängnäs, den var ju ganska tom på politiskt sakinnehåll. Men det var ju själva bilden de ville sätta, att här ses vi och vi har det rätt trevligt ihop. Och en sån, alltså det kostar inte på att arrangera ett sånt bland de rödgröna, att man ändå ser att de faktiskt kan prata med varandra, att de har ett utbyte och ändå vill se ett regeringsskifte tillsammans.
Vi får helt enkelt se vad som händer under nästa år. Det ska bli väldigt, väldigt spännande, det kan man ju säga. Och med det så säger vi god jul och gott nytt år till våra lyssnare. Vi ses igen 2026, då är det valår.
Härligt, god jul!
God jul! God jul.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.